Nu ska vi se. Ja. Vi kommer in på någonting ikväll som sådana som jag tycker är väldigt intressant då. Och vi gränsar liksom lite grann mot sånt som filosofer har funderat över under årtusenden. Om Gud nu finns, vad är han för någonting? Hur ser han ut? Vad kännetecknar Gud? Och man kan tycka att det är liksom, vad ska jag säga, religiös snömos. Det blir bara en massa ord man staplar på varann. Men om Gud nu finns, vilket vi tror, de flesta av oss i alla fall hoppas jag, så har det ganska stor betydelse vad vi tänker om hur Gud är och vilka egenskaper han har. Därför att det kommer också sen att påverka väldigt mycket om hur vi närmar oss Gud. Om vi är rädda för Gud, va, då kanske vi inte vågar närma oss honom. Va? Och även vad vi tänker om Gud och hur Gud är kommer påverka inte bara hur vi ser på honom, utan också vilket intryck vi ger åt andra, vem man är. Och om Gud är på ett visst sätt så kommer det att färga hur Gud beter sig, eller hur? Mm. Ibland hör man människor som säger så här att nej men alltså, titta inte på sånt jag gör och säger, för det har ingenting att göra med hur jag är. Det kommer ganska ofta från människor som kanske gör riktigt elaka saker. Va? Men de vill ändå framstå som att innerst inne är de egentligen goda. Va? Att nej, men mina handlingar säger ingenting om vem jag är. Utan här inne säger jag en fantastisk människa. Men Jesus säger på ett ställe att vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Alltså, människans handlande säger någonting om hur det ser ut på insidan. Va? Och varför är det så? Jo, därför att Gud är likadan. Som Gud är, hur han nu är, det kommer att bestämma vad Gud gör. Och hur han handlar med människorna. Så därför är det viktigt att fundera över detta. Och sen finns det andra saker som är betydligt mer jordnära. Vi kommer att prata sen om korset och vad det innebär att Jesus dog för oss och församlingen. Och sånt här som berör vår vardag. Ibland när man liksom pratar om Gud och hur Gud är uppe i himlen och Guds egenskaper, så tycker folk att man bygger såna här stora elfenbenstorn. Det är liksom inget, ja, det är inte intressant. Men egentligen är det jätteintressant, för att det kommer att avgöra hur vi ser på Gud. Se en tavlan där. Gud är kärlek. Det där är alltså en inneboende egenskap hos Gud, att han är kärlek. För om vi förstår det, då kanske vi begriper vad den där tavlan betyder också då. Många skulle ju framställa det här med Jesus på korset som att ja, det var ett snöpligt slut för en misslyckad predikant ungefär, va? Jo, men alltså, man kan skratta åt det, va? Men börjar man där borta och säger att, ja men just det, Gud är kärlek, okej? Okay? Och sen har vi också med oss att Gud tycker det är viktigt att saker och ting går rätt till. Mm. Kan det ha någonting att göra med vad som händer där? Ja? Jo, och då hamnar vi i Johannes 3:16. Mm. Så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son. Så att var en som tror på honom inte ska gå under. Så, vad Gud är kommer att leda till att Gud gör vissa saker. Och på det sättet är det här väldigt, väldigt intressant. Men det finns det många olika uppfattningar om vem Gud är och hur vi ska förhålla oss till Gud. Då läser jag vad jag skrivit här. Vid en intervju inför riksdagsvalet nyligen sa en svensk partiledare apropå frågan om vederbörande trodde på Gud. Man frågar ju alltså en av partiledarna, tror du att Gud finns? Vad är Gud? Ja, om Gud är knippe normer och värderingar. Var det en som, alltså... den här partiledaren trodde att om Gud betraktas som ett antal lagar och regler, något slags abstrakt flum då som ändå vi ska förhålla oss till, då kan vederbörande tänka sig att Gud finns. Vederbörande tror inte på en personlig Gud. Går du till hinduismen så hittar du tiotusentals, miljontals gudar på olika nivåer då, som man ska förhålla sig till på olika sätt. De är ju polyteister, de tror på flera gudar, va? Eller hur? Går du till något som kallas för New Age, då pratar de gärna om Gud, men då är Gud någon slags flummig energi som driver runt i universum, som finns överallt. Det är något man ser Star Wars-filmerna. Det är lite grann det hållet, va? Kraften, den kan man plugga in i, och så kan man använda det för att uträtta olika saker. Men det är en opersonlig Gud. Det finns liksom inga personliga drag, utan det är ungefär som att sätta en kontakt i väggen och så får man kraft liksom. Det finns ingen person bakom det. Går vi till de tre stora världsreligionerna som vi läser om i skolan, islam, kristendom och judendom, så även om de kan skilja sig åt väldigt mycket, och de tror absolut inte på samma Gud, det tror inte jag, det påstår man i skolan ibland, men det skulle inte ens muslimerna hålla med om. Men det de har gemensamt är att de tror att Gud är en person på något sätt. Som du och jag. Det har de gemensamt. Man tror på en Gud som är en person. Och som har en karaktär. Jag menar, alla människor vi känner, bekanta eller vänner, de är på ett visst sätt, va? Och om jag skulle beskriva Lennart för er, som jag känner ganska väl eftersom jag har släppt med honom, så skulle ni få höra då ett antal saker. Lennart, han är snäll och han är bra på att måla, han, ja, vad det nu kan vara för någonting, va? Och det där beskriver ju Lennart utifrån min erfarenhet. På samma sätt så tänker vi inom judendom, islam och kristendom att Gud har en personlighet som går att beskriva. Och som sen då också, vi pratar om det, Gud och kärlek, det leder till att Gud gör vissa saker. Va? Han gör inte hur som helst. Ja. Så vad vi försöker göra här nu, den här gången och nästa gång, det är att gräva i de här egenskaperna. Och jag har skrivit upp här massor av saker. Och ikväll kommer vi inte komma igenom hela den här listan. Mitt mål är att vi ska bara titta på första sidan idag. För att fortsätta nästa gång. För jag har sagt att vi kollar på en halvtimme de här gångerna. Det har blivit 52-53 minuter den här gången. Så försöker jag hålla tiden lite grann. Och ni kommer upptäcka här. Oj, det här visste jag inte. Det här är ju fantastiskt. Tänk att Gud är sån och sån och sån. Och det är den guden vi får lära känna. Mm. Och vi har börjat med ettan där. Det första när det gäller Gud är att han finns. Han existerar. När du vaknar på morgonen, går upp och borstar tänderna och äter frukost, så kanske du inte tänker så mycket på att du faktiskt finns. Att du är en person som lever och som har egna tankar och som växer och förändras och utvecklas och vidare. Men det är ju ganska fantastiskt. Och egentligen är det så här att skulle jag be dig bevisa att du finns, så skulle du inte kunna göra det. Det är bara någonting vi vet, va? Alltså vi vet att vi finns, va? Och det är samma sak med Gud. Han finns, han existerar. Och Gud har ett namn. Lennart har ett namn, Lasse har ett namn, Jocke och jag har ett namn, jag heter Robert. Men Bibeln säger att Guds namn är Jag är. Det är hans egen namn. Och det kan man se i början av Bibeln i något som heter Andra Mosebok. Nu får ni gärna plocka biblarna, om ni har dem i böcker eller telefoner, och slå upp kapitel 3 i Andra Mosebok. Om jag kommer hem till dig, Nora, för vi aldrig har träffats förut, då räcker jag förmodligen ut handen och säger så här: god dag, mitt namn är Robert. Och då säger du, ja hej, jag heter Nora eller något sånt där. Här är en liknande situation. Mose, som vi läser om i Bibeln, han är ute i öknen och vaktar får, för det var hans jobb. Han jobbade åt svärfar, det kan inte vara så lätt. Han gjorde det i 40 år dessutom. Det var en prövande skola, tror jag. Och en dag när han är ute och gör det, så ser han någonting som är jättemärkligt. Han ser en buske som brinner mitt ute i öknen. Han kan inte förstå varför brinner inte busken upp. Så går han dit. Och så presenterar sig Gud för honom. Han ser inte Gud, men han förstår att Gud visar sig på något sätt i den där brinnande busken. Han hör en röst. Han säger: ta av sandalerna, du är på helig mark. Helig mark betyder att Gud är där. Det är någonting speciellt, man ska visa vördnad för det. Och så börjar de prata med varandra. Och då presenterar sig Gud och säger vad han heter. Eftersom Gud är Gud så vet han redan vad Mose heter. Men Mose vet inte vad Gud heter. Och då står det, Andra Mosebok 3, vers 14. Därför att Mose får ett uppdrag av Gud. Nu ska du återvända till Egypten, det land som du har flytt från. Och så ska du hjälpa mitt folk ut därifrån. Och då säger han så här, ja, vi kan läsa från vers 13. Då sa Mose till Gud, det är ett samtal va? Gud är en person, man kan prata med honom. När jag kommer till Israels barn och säger till dem, era fäders Gud har sänt mig till er, och de frågar mig, vad är hans namn? Vad ska jag då svara dem? Vad heter det Gud egentligen? Gud sa till Mose, jag är den jag är. Och han sa vidare, så ska du säga till Israels barn, jag är, har sänt mig till er. Guds namn är alltså jag är. När det här skrivs på det språk som används här, hebreiska, de har inga vokaler, A, E, U och I och O och sånt, utan de använder bara konsonanter. Och de konsonanterna, om man skulle översätta dem till svenska bokstäver, så blir det J, H, V, H. Och det brukar man säga då är Guds egen namn. Och det betyder då jag är, eller jag är den jag är. Det finns lite olika varianter hur man tolkar det här. Jag kommer att förbli den jag kommer att förbli. Alltså, hela idén är att Gud säger att jag finns, jag existerar. Och jag gör det av egen kraft. Du och jag som sitter här, vi vet att vi finns därför att våra föräldrar har funnits. Men de i sin tur finns därför att deras föräldrar har funnits. Och så går vi hela vägen tillbaka och så hamnar vi i den lustgård där Gud skapar de första människorna. Så vi är beroende av andra för att finnas. Gud presenterar sig och säger så här, jag existerar helt oberoende av allt annat. Jag bara är. Och det där är jättefascinerande. Tänk att Gud inte har någon början och inte något slut. Han har alltid funnits. Och han är den som har liv i sig själv. Så beskriver Jesus den han pratar om detta. Man slår upp Johannes 5 och 26 i Nya Testamentet. Så diskuterar Jesus med folket där om vem Gud är och så. Och då säger han något som väldigt bra beskriver vad det här betyder, att Gud heter jag är. Johannes 5 och 26. Då pratar han om Gud. Han kallar honom för fadern, säger han. Till liksom fadern har liv i sig själv, så har han gett åt sonen att ha liv i sig själv. Nu kommer in på det här med fadern och sonen, treenigheten, men det är inte ämnet för idag. Men här beskriver Jesus vad det innebär att Gud är jag är. Han har liv i sig själv. Han är inte beroende av någon annan, utan han existerar. Han finns bara. Det är väldigt bra att börja där, för det är ju där folk blir mest liksom, Gud, jag vet inte om Gud finns eller Gud finns inte. Men det första man ska lägga märke till när man studerar den Gud som har uppenbarat sig genom Bibeln och genom Jesus på Golgata, det är att han finns. Och det är inte bara att han finns ungefär som att du och jag tittar ut på gatan här, så ser vi att det står en bil där. Ja, den finns. För någon måste ha ställt dit den. Va? När det gäller Gud så existerar han bara helt oberoende av allt annat. Ingen har placerat Gud där, ingen har skapat Gud. Han är bara. Det är ganska häftigt faktiskt. Och Jesus använder namnet jag är när han pratar om sig själv. Och det är ett av de allra tydligaste bevisen för att Jesus faktiskt är gudomlig också. Han var människa, men att han är gudomlig. Vi kan läsa ett av de ställena. Markus 14 och 26. Innan Jesus ska korsfästas så står han inför stora rådet och får försvara sig. Och till deras häpnad då så gör han en bekännelse av vem man är. Och han gör det med ord som gör dem väldigt upprörda. Ja, och det står det i Johannes, eller Markus 14 och 26. Ja, jag måste ha skrivit fel. Ja. Det ska vara 14 och 36. Alltså. Ska se. 62 ska det vara. Inte 26. Förlåt mig. Jag har vänt på bokstäverna eller på siffrorna. Markus 14 och 62. Och då står Jesus inför alla ledarna där i Jerusalem. Och de frågar honom, är du Messias? Om han hade svarat ja på det, det hade varit väldigt kontroversiellt. Jesus går ännu längre. Istället säger han, jag är. Han anspelar på det gudomliga namnet. Så säger han, ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himlens mål. Då rev översteprästen sen i sina kläder och sa, behöver vi några fler vittnen? Ni har själva hört hädelsen. För det var så med Guds namn på den tiden, JHVH eller jag är, att det blev så heligt judan att man fick inte ens uttala det. Och här gör Jesus det felet att han både uttalar och säger att det är han som är jag är. Det tyckte de inte om. Det var en anledning till att de korsfäste honom faktiskt. Ja. Det var första punkten. Vi går vidare till tvåan. Och då har jag skrivit så här. Gud existerar oberoende av skapelsen. Och han är yttersta orsaken till allting. Eftersom han är skaparen. Om Gud är. Och ingenting annat är på samma sätt. Då är det Gud som är orsak till att allting finns. Då kan man läsa från första Moseboken. Allra första versen i hela Bibeln. Det är en sån där viktig grej med Gud i kristendomen, även islam och judendom, att Gud är skaparen. Egentligen är det så att allting, även det här med Golgata, att Gud är kärlek och det här, det blir ganska meningslöst om det inte är så att Gud har skapat allting. Jag sa det när jag predikade för en länge sedan att ibland inbillar vi oss att världen kom till av sig själv. Och så satt Gud i ett hörn av universum och visste inte riktigt vad han skulle göra. Och så gav han sig ut på upptäcktsfärd. Så upptäckte han, oj, här finns en liten blågrön boll som snurrar runt. En massa intressanta människor på dem. Och så fattar han kärlek till dem. Och så börjar han göra olika saker. Då har vi missförstått alltihopa. Bibeln säger att Gud är orsaken till att allting finns överhuvudtaget. Det var han som skapade den här blågröna bollen. Trots att vi inte kan förklara hur det gick till. Det kan vi inte göra. Men det var han som sa, var det ljus eller var det ljus? Och då står det i första Mosebok 1 där då, vers 1. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och när Bibeln talar om himmel och jord, så säger de som är kunniga att man kan lika gärna översätta det här. I begynnelsen skapade Gud allting. Därför att när de här människorna skrev, och för att beteckna ett spann av någonting så använder man motsatser. Himmel, det är så långt upp åt det hållet man kan komma. Och jorden är så långt åt det hållet man kan. Så att allting som finns har Gud skapat. Allting. Han är upphovet till det. Och bara som en parentes då. Janne var inne på det i helgen. Han sa att när Gud skapar så används ett ord bara. Det betyder skapa ur intet. Ungefär som att du knäpper på fingrarna. Helt plötsligt så står det en vacker blomma framför dig. Och det ser ut som att den har stått där hela tiden. Ja, det ordet betyder. Skapa ur intet. Och för att komma ihåg det kan man tänka. Bara. Det är bara Gud som kan göra bara. Ja, för det är stavat med de orden. B-A-R-A. Det är bara Gud som kan skapa på det sättet. Någon som hade insett det här, det är Mose. Han skriver om det i en psalm, psalm 90. Mitt i Bibeln har vi en bok med Psaltaren. Psalm 90. Och då skriver han om det här, att det är Gud som är orsaken till det. Psalm 90, vers 1-2 kan vi läsa. Och det står det, en bön av gudsmannen Mose. Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Och så kommer det, innan bergen blev till och du skapade jorden och världen. Ja, från evighet till evighet är du Gud. Alltså sätter Mose Gud i relation till hela skapelsen. Innan bergen fanns, innan jorden, innan världen, innan allting, så fanns Gud. Och det där är en mycket, mycket intressant sak att fundera över. Att när inte, vad ska vi säga, när jorden och du och jag bara fanns på ritbordet, så fanns Gud i evigheten, fullständigt nöjd med sin tillvaro. Och så var det någonting som fick honom att tänka, men nu ska jag skapa ett universum här och det här ska bli intressant. Och det kan man fundera på varför han gjorde det, men nu har han gjort det. Och vi sitter ju här, eller hur? Mm. Och det är inte bara det att Gud har skapat allting, därför att om du tittar lite grann på de vetenskapsmän som har gjort väldigt stora upptäckter, Albert Einstein och någon som heter Heisenberg som jag kommer att tänka på nu, många andra, de var övertygade om Guds existens, men de var deister, och det betyder att de trodde att Gud hade satt igång alltihopa och sen lämnat det i sticket och sen dragit sig undan i något hörn och i universum och surat att de inte brydde sig om det som hände längre, utan i princip startat det bara och sen dragit sig därifrån, va? Men Bibelns Gud, han har inte bara startat det, utan han är ständigt verksam i sin skapelse för att den ska fortsätta fungera. Han säger till och med på många ställen att om Gud skulle dra bort sin kraft från världen, då skulle allt bara upplösas. Det skulle inte bli någonting kvar. Så på något vis så lever alla människor, varenda andetag vi tar, allt vi gör och tänker, gör vi med Guds tillåtelse och hjälp i någon mening. Så, och där kan man också läsa om. Jag har skrivit här, skapelsen är ständigt beroende av Gud för sin fortsatta existens och välfärd. Då kan man läsa, ja, vi kan titta på Apostlagärningarna, kapitel 17. Och det är ett fantastiskt intressant kapitel. Här kommer Paulus till Aten. De var polyteister, som jag använde ordet förut. Någon som kommer ihåg vad det betyder? Många gudar, ja. De hade massa gudar. Och de var väldigt toleranta. De bytte såna här gudar med varandra. Jaha, du är så där bra gudar, men kan jag förlåna den? De var ungefär som man byter fotbollskort med varandra nu för tiden, ungarna på skolan. Och de var väldigt, väldigt sådär pluralistiska, mångkulturella i den meningen då. Och de var så noga med att de inte ville göra någon gud ledsen. Så de hade till och med ett altare som de hade kallat åt en okänd gud. Och det här var, idén bakom det var att om man tillbad inför det altaret, då fick man med också alla andra gudar som man inte visste om namnet på. Då skulle ingen känna sig liksom kränkt då, för att de inte fick uppmärksamhet. Så tänkte de. Det är jättemärkligt. Men så var det. Och när Paulus här nu, en av missionärerna i början av kristendomen, gick runt där i Aten, så såg han det där altaret. Och så tänkte han, ja, det här kanske jag kan använda för att berätta om Jesus. Och då gör han det. Och då gör han det från vers 22, kan vi läsa. Och så kommer min poäng längre ner sen. Paulus ställde sig nu mitt på areopagen och sa, atenare, jag ser av allting att ni är mycket religiösa. När jag gått omkring och sett era gudabilder har jag nämligen också funnit ett altare med inskriften åt en okänd gud. Det var det altaret jag pratade om. Var ni alltså tillber utan att känna det predikar för er? Och så kommer det. Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i templet med jord av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människor som om man behövde något. Han som åt alla ger liv och anda och allt. Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk för att de ska bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de ska bo för att de ska söka Gud. Om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom fastän han är inte långt borta för någon av oss. Till honom är det vi lever, rör oss och är till. Så som även några av era egna skalder har sagt, vi är av hans släkt. Här beskriver Paulus alltså Gud som han har skapat allting, men som sen är verksam i allting som händer i skapelsen. Det är liksom hans, vad ska vi säga, det är hans förtjänst att naturlagarna fungerar i varje litet ögonblick av tiden. Det är han som ser till att om vi släpper ett äpple så faller det faktiskt ner. Man. Skulle han dra tillbaka till sin hand skulle allting bara upplösas. Man kan också läsa om liknande saker i, vi ska se. Man hoppar bak till kapitel 14.
Apostlagärningarna,
ja. Det här har jag inte skrivit upp, men jag tar det nu bara för att vi är inne på det. Apostlagärningarna 14. Och det står om Guds verksamhet i världen. Då är det så här. Paulus och Barnabas har kommit till stället och man bett för en man som blir frisk. Och då missförstår folket det helt. De tror att de är gudar. Och de börjar kalla dem för Zeus och Hermes och allt möjligt. Och det blir världens uppståndelse. Från 14 versen då. Kapitel 14. När apostlarna, Barnabas och Paulus hörde det. Red de sönder sina kläder, rusade in i folkhopen och ropade. Människor, vad är det ni gör? Vi är människor som ni. Vi predikar för er glada budskapet att ni ska omvända er från dessa avgudar till den levande guden som har skapat himmel, jord och hav och allt som är i dem. Han har under gångna släktled tillåtit alla hedna folk att gå sina egna vägar. Och så kommer det. Ändå har han lämnat många vittnesbörd om att han gör gott. Från himlen ger han er regn och tider med goda skördar och fyller era hjärtan med glädje över maten ni får. Alltså även en sån sak som vi kan förklara med naturlagar, hur regn uppstår och hur jorden snurrar och allt det här, va? Så säger Bibeln att Gud är verksam i allt det här. Han skapade allting och sen är det han som ser till att det fungerar. Ett till bibelställe som kopplar det här till Jesus. Hebreerbrevet, kapitel 1. Hebreerbrevet finns lite längre bak i Nya testamentet. Och då handlar det om vem Jesus är. Och då står det om Jesus. Han kallas för sonen här. Va? Han är Guds son. Det är ju det som är det viktiga i den kristna bekännelsen. Va? Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna. Det är Golgata. Sitter han nu på majestätets högra sidan i höjden. Det är alltså beskrivningen av att Jesus uppstod och för upp till himlen. Men det som stod innan här. Han uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Så att sonen till och med. Jesus är den som genom det han talar. Håller liksom hela universum i sin hand. Billigt talat. Och som ser till då att världsalltet fortsätter att fungera. Att naturlagarna fungerar. Att jorden fortsätter att snurra som det är tänkt. Att gravitationen fungerar. Att det kommer regn. Att det kommer årstider. Allt det där är Jesus involverad i. Det är han som ser till att det funkar. Det är den bilden av Gud som Bibeln ger. Det var bara de två första punkterna. Det här går ganska långsamt. Eller hur?
Kanske tar 35 minuter.
Ja, vi får ta 35 minuter.
55.
55, ja, precis. Någon som undrar något? Vi går vidare till trean. En annan sån sak som Bibeln säger väldigt tydligt är att Gud är en. Det finns bara en Gud. Mm. Och det där är kanske självklart för oss. Men så var det ju inte för människor som levde på Bibelns tid. De hade ju gudar överallt, va? Sen tror vi inom kristendom på något vi kallar för treenigheten då. Men det måste vi vänta med att prata om. Men det är ändå viktigt. Det finns bara en Gud. Ja, varsågod.
Jag tänker bara att du ska inga andra gudar ha jämte mig.
Just det.
Jag tänker på, så då är det människorna som ger namnen gudar. Mm. För de är ju inte Gud.
Ja, just det.
För de tillbes.
Precis.
Så egentligen, så på något sätt finns de som inte finns.
Ja, och precis så beskriver Bibeln det, att när vi tillber avgudar, på olika sätt. På den här tiden så var det ju att man liksom gjorde en staty av någonting och böjde knä för. Det kunde vara ett guld, silver eller det kunde vara ett trä eller sten eller någonting. Nu för tiden kanske det inte ser ut så. Vi kanske har en mer subtil form av avgudadyrkan. Vi tillber pengar. Vi älskar pengar. Vi kan tillbe oss själva, våra kroppar. Vi kan, det kan vara en massa såna här saker som vi tillber. Och då säger Bibeln att de gudarna som vi tillber är ju inte några riktiga gudar, för de finns inte. Det hebreiska ordet för avgud är tomhet. Det är någonting som inte finns. Samtidigt kan den där tomheten utöva någon slags makt på som om det fanns. Men precis, när vi lär oss första budet att du ska inga andra gudar ha jämte mig, då betyder ju det inte att de där gudarna egentligen finns, utan poängen är väl du ska inte tillbe någon annan än den ende. För det är bara han som finns egentligen. De andra är bedrägliga, det är tomhet. I bästa fall så är det bara påhittat, och i värsta fall så är det onda makter som ligger bakom dem. Och de är inga gudar, utan de är fallna änglar bara. Men det var en bra kommentar. Men Bibeln är väldigt noga med det att Gud är en bara. Det finns inte flera gudar. Och där har vi ett jobb att göra ibland när människor kommer och säger, men ni tror ju på tre gudar. Nej, det gör vi inte. Vi tror visst Fadern, Sonen och Anden. Men det är inte tre olika gudar i den bemärkelsen. Utan det är något annat. Vi kan läsa ett bibelställe om detta. Femte Mosebok. Och då ska ni få höra det som Jesus tyckte var det allra viktigaste budet. Vid ett tillfälle så kom folk och frågade Jesus, vad är det viktigaste budet i hela lagen? Om vi måste koka ner alltihopa till den viktigaste poängen, vad är det? Och då säger Jesus det här då. Femte Mosebok kapitel 6, vers 4-5. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en, eller Herren är den ende. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och all din kraft. Finns bara en Gud. Och det är endast den Guden, den ende, som vi ska tillbe och tro på. Och det där går tillbaka på att det den enda guden som är skaparen. Man brukar säga så här, när man ska fundera över något väldigt, väldigt svårt, då är det väldigt ofta den absolut enklaste lösningen som är den rätta. Har ni tänkt på det? Ofta när man ställs inför kanske ett matteproblem i skolan eller något annat bekymmer man försöker lösa, och det kan se så otroligt svårt ut. Men de rätta lösningarna på problem man ställs inför brukar ofta vara väldigt enkla inom min. Och det är samma sak när man funderar över hur världen kom till. Så om man funderar ett tag, så de här vännerna som tror på evolutionsteorin då, det de beskriver är ju något oerhört komplicerat. Hur allting blev till genom naturligt urval, och det var 5 miljarder år och så vidare. Det är en väldigt komplicerad förklaring, eller hur? Jag tror inte de själva begriper riktigt vad teorierna går ut på. En betydligt enklare förklaring är att det finns en gud. Mm. Och det är ju förmodligen vad vi tror, den rätta förklaringen. Det är för att de rätta förklaringarna på svåra problem är ofta väldigt enkla. Och av samma anledning tror vi också att det finns bara en gud. Det räcker med en gud för att skapa världen, eller hur? Det behövs inte 10 stycken. Så förmodligen är det bara en då. Så där kan man resonera. Och så säger Bibeln, det finns bara en. Han är den enda. För det är han som har skapat allting. Vi läser ett bibelställe till på det. Jesaja 46:4 kan vi läsa. Jesaja 46:4. Det handlar om en liknande sak. Jesaja, och då är vi mitt i Bibeln. Han brukar kalla Jesaja för Gamla testamentets evangelium. Hur många evangelier har vi? Nora och Ella. I Nya testamentet, hur många evangelier finns det?
Jag har hört dem, men jag kommer inte
på det. Ja, det är 4 stycken. Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Men i gamla testamentet brukar man säga att det finns ett evangelium, och det är Jesaja då. Och då kan vi läsa ifrån Jesaja 46 då. Vers 4 till 5 kan vi läsa. Mm. Här handlar det lite grann om såna här avgudar som folk trodde på. Och det här är bra för oss som är lite äldre. Det står det så här: ända till er ålderdom är jag denne, eller den ende. Och till dess ni blir grå ska jag bära er. Det är inte så dumt. Så har jag hittills gjort, och även i fortsättningen ska jag stödja er. Jag ska bära och rädda er. Med vem vill ni likna och jämföra mig? Med vem vill ni jämställa mig så att jag skulle likna honom? Alltså, Gud är unik. Det är också en sån där sak. Det är en punkt jag har längre ner, punkt 7. Man kan läsa i 44 kapitlet på samma sätt. Vers 6 till 8. Där är överskriften: det sanna Israel, den ende guden. Jesaja 44, vers 6 till 8. Så säger Herren, Israels konung och hans återlösare, Herren Sebaot: jag är den första och jag är den sista. Förutom mig finns ingen gud. Vem är som jag? Låt honom ta till orda. Jag lägger fram för mig vad som har hänt allt sedan jag insatte det gamla folket. Och vad som ska komma, jag låter dem berätta vad som ska ske. Frukta inte, var inte förskräckta. Har jag inte för länge sedan låtit er höra om detta och förkunnat det? Ni är mina vittnen. Finns det någon gud förutom mig? Nej, jag vet ingen annan klippa. Jag vet ingen. Det är en sån där unik grej, va? Gud är unik. Han är en. Han är den ende. Han är jag är. Han är upphovet till allt. Han är början, han är slutet. Han är alltings mål också. Han har skapat allting för sin egen skull. Och hans mål med hela skapelsen är att skapelsen ska inse vem han är och ge honom äran för det. Alltså, här får vi fram en bild av Gud som är alldeles fantastisk. Det är inte någon som när man ritade i skolan, för det fick vi göra när jag gick i skolan. Det var fortfarande okej och kanske tro på Gud i någon mening då. Då fick man uppdraget att fröken sa så här: rita nu när du tror att Gud ser ut. Men jag tror att hälften av de som ritade ett mål med en farbror med lång skägg som satt på. Och det är så man tänker när man är barn, va? Men då blir det lite för mycket jultomten över, va? För det är inte så liksom som Gud är, va? Han ger oss gåvor, absolut. Men det är ju enda likheten med jultomten. Där tar det slut på något sätt, va? Han är något helt annat, va? Han är unik. Fantastisk. Och på samma tema, näst sista bibelstället då, på punkt 8 där, att Gud är annorlunda. Fjärde Mosebok 23:19 kan vi läsa då. Då är vi tillbaka i Moseböckerna igen. Fjärde Mosebok 23:19. Och det är också en sån där sak som man kan ha med sig. Ofta när vi ska förstå hur Gud är, då tittar vi på oss själva. Hur vi fungerar, hur vi tänker och sådär. Så tänker vi att Gud är nog likadan. Det finns likheter, men de är ganska små egentligen. Vi är på något sätt en avglans av Gud, för han har skapat oss till sin avbild. Då. Men han är samtidigt helt annorlunda. Man brukar prata, teologerna brukar prata om någonting som heter Guds annorlundahet. Vad säger man på engelska? Jag tappar bort det. Men annorlundahet. Alltså, Gud är i sitt väsen totalt annorlunda. När vi säger att Gud är stor. Vi har ju en massa sånger som säger att Gud är stor. När vi tänker lite barnsligt om det, tänker vi att ja, men Gud är ju, han är som vi, fast lite större bara. Men Bibelns budskap är att Gud är i en helt annan kategori på något vis. Han liknar ju inte oss i den bemärkelsen. Det finns likheter med han. Men då kan man läsa om Guds annorlunda het här. Fjärde Mosebok, kapitel 23, vers 19. En sån sak som är annorlunda då. Gud är inte en människa så att han skulle ljuga. Gud kan inte ljuga. Det kan ju du göra, eller hur? Det är inte bra när du gör det, men han kan inte det. Inte en människoson så han skulle ångra sig. Säger han något utan att göra det, talar han något utan att fullborda det. Det är ju ett av mina absolut största bekymmer. Att ha föresatt sig. Nu ska jag ta tag i det här. Nu ska jag klippa gräset. Nu ska jag laga bilen. Nu ska jag vara extra snäll mot min fru en hel månad. Och så blir det liksom pannkaka av alltihopa. Men när Gud säger, nu ska jag göra det här. Då gör han det. Och ger han ett löfte så håller han det. Till exempel. Det här som vi har tittat på nu är några sådana saker som gör att Gud är Gud. Han är en, han är jag är. Han existerar oberoende av allt annat. Det finns bara en Gud. Han är en person. Vad kännetecknar en person? Jo, att man är medveten om sig själv. Att man har en vilja och vill göra saker. Eller hur? Så är det med Gud också, va? Och sen vill man inte gå in på det. Man kan läsa Gud är ande. Du och jag har, vi har en ande. Men vi har en kropp också, en själ. Gud är till sitt väsen väldigt enkel. Han är ande bara. Precis som han är kärlek så är han ande. Och så kan man läsa om att Gud är levande också. Vi brukar prata om Gud som den levande guden. Och det har ju att göra med att han är liv i sig själv då. Ja. Det här är några sådana saker som har med Guds person att göra. Och för att förklara varför det här är viktigt då, så återknyter jag till det som jag började med att säga. Och det är nämligen det att även om vi kan tycka att det här blir lite förvirrat, lite flummigt, lite konstigt, så är det så att de här egenskaperna som Gud har, de bestämmer hur Gud sen handlar i olika situationer. Så att när man tittar på det här, då kan vi förstå varför Golgata inträffade. Varför Jesus behövde komma. För det är faktiskt, och det kommer vi se nästa gång då, jag avslutar det. Det är en konsekvens av Guds egenskaper. Därför att Gud är kärlek, han älskar det han har skapat. Men han är också rättfärdig, säger Bibeln. Alltså, han är emot synden. Och de där två sakerna i kombination gör att Gud måste göra någonting för att inte människan ska bli förstörd av synden. Han måste på något sätt i sin kärlek befria människan från det straff som hon måste få på grund av sin synd. Då kommer Golgata in. Alltså Golgata är en konsekvens av Guds egenskaper. Att Gud är både kärlek och rättfärdighet. När man börjar titta på det här så ser man liksom att det finns en anledning till att Jesus var tvungen att komma och dö. Det var högst nödvändigt. Därför att Gud är Gud. Och vi är människor som behöver hjälp. Frågor, kommentarer? Ja, Björngård.
Nej, jag stör mig lite grann på den här versen i 46, Jesaja.
Jätteintressant. Då hoppar vi tillbaka dit. Jesaja 46.
Vers 4.
Mm.
Alltså, jag tänker, är den rätt översatt överhuvudtaget? Men det står ändå till er ålderdom är jag den, och till dess ni blir grå ska jag bära er. Ja. Jag skulle inte vilja att det stod till dess, utan när ni blir grå. För det känns som att till dess då slutar jag när ni blir grå. Så känns det som.
Ah, jag förstår.
Jag känner det känns inte alls. Mm. Nej, jag skulle vilja byta ut ordet.
Är ni med på vad Gunvar menar? Att i svenskan ser det ut här som att Gud bär oss tills vi blir gamla och grå, sen är det slut. Liksom. Mm. Ja. Ja, det var faktiskt en intressant iakttagelse. Jag kan gå hem och titta vad det står egentligen. Men jag tror jag kan ge svaret att det är nog inte det det betyder. Men det var dåligt översatt i samma fall. Absolut.
Ja, jag tycker.
Det är naturligtvis så att Gud bär oss inte bara till sitt gamla och grå, utan det fortsätter sen.
Du får läsa en engelska.
Jag kollar. Ja.
Jag ska kolla det. Absolut. Bra kommentar. Någon annan?
Det står över din livet 2000 står ju ännu när ni grånat ska det bära er. Att,
ja, men det är ju mycket bättre.
Det var mycket bättre.
Det,
ja, det är ju något helt just det. Annat.
Ja, det var bra. Bibel 2000 har ju rätt ibland. Mm. Ja. Jo då, det finns guldkorn även där. Även blinda hörnen kan finna korn. Mm. Är det svårt det här?
Det är intressant.
Mm. Mycket att smälta. Det är.
Ja, man får smälta det. Mm. Och ni får ta hem och läsa och fundera. Och det som är fel, det glömmer ni bort. Och det som är rätt, det kommer ni ihåg. Ska vi avsluta med att sjunga en sång, vilka sjunger man alla gång. Den här höga och upphöjde guden som vi tror på, han är också nära oss, va? Och det står att han omsluter oss på alla sidor och håller oss i sin hand. Det tar vi igen.
Sluter mig på alla sidor och du håller mig.
Be Herre att det vi har läst ikväll, samtalat om, det vi sjunker ner i våra hjärtan.
Ja,
och be att vi ska få förstå en lite mer av hur stor och underbar och väldig du är. Och tack att trots att du har skapat himmel och jord och att du håller allt i din hand och att du är den enda, så är du intresserad av oss var och en. Du älskar oss och du vill leda oss. Och du omsluter oss här på alla sidor. Det vill vi tacka och lova och ära dig för. I Jesu namn. Tack att du är Gud. Amen. Amen. Jag samtalar kvar, samtalar med någon om det är så att ni har några fler frågor. Annars är det slut för idag och vi fortsätter med nästa sida nästa gång. För det är ganska mycket man kan säga om vem Gud är. Vi är ju kristna så vi ska ju syssla med det, eller hur? Tack, tjena.
Tack.
Nu går vi fri.